Tack så hemskt mycket för det. Varmt välkomna allihopa till Ring P1. Vad vill ni prata med mig om idag? Det här är ju hela Sveriges finaste samtalsprogram och det är ju ni lyssnare som vecka efter vecka bestämmer vad vi ska prata om. Har du semester och sällan har möjlighet att ringa in, ja men ta chansen nu. Gör din röst hörd så försöker vi ha ett spänstigt och ödmjukt samtal med varandra, tänker jag. Numret är ju som alltid 020-22-10-10 och jag börjar med att hälsa välkommen till Elisabeth Nordangård i Göteborg. Hallå Elisabeth.
Hallå.
Hallå, hallå. Vad vill du prata om?
Jag vill ta upp det som P1 Morgon har pratat om och debatterat med SD och Socialdemokraterna, och jag menar att
vad var det för ämne?
Ja, det handlar om PFAS som är en evighetskemikalie som bör förbjudas, anser vi som på något vis tänker på mänskligheten.
Ja.
Att det ska inte vara så att man får använda det så att det är kvar i maten sen när man ska servera sina barn. Jag tycker det är extremt konstigt beslut där, att man inte skulle förbjuda det.
Du Elisabeth, det är säkert fler än jag som inte har riktigt sådär koll på vad PFAS är för någonting. Har du det?
Ja, nej, men det är så här vattenavvisande och skyddsämne. Det finns 19 olika PFAS som är tillåtna i EU i bekämpningsmedel, vilket innebär att det används i jordbruket av konventionell odling. Ekologisk odling förbjuder alla syntetiska ämnen, så att där finns det inte.
Nej.
Men även ekologiska produkter har PFAS på grund av att det nu även finns i grundvattnet, och det används sedan mitten av 1900-talet.
Ja, okej. Okay. Och diskussionen, diskussionen nu då är att huruvida man skulle förbjuda användningen av det i jordbruk och industri.
Ja, och Danmark har gått före och ja. Sverige vågar inte sätta ner foten liksom, utan det här är det att vi ska skydda industrin och jag vet inte vad det är, men jag är inte så, alltså jag jobbar inte med de här sakerna, men jag känner att man är feg om man på något vis tror att det är okej att vi fortsätter använda en kemikalie som aldrig försvinner ur jorden. Alltså vi kan inte gå sen och liksom försöka borsta bort det. Och det stannar i levern. Det har liksom påverkan på njurarna. Det är ingenting man ska få i sig, om jag säger så.
Men jag tänker det här att det är godkänt i så många länder. Kan inte det tyda på att det är hyfsat säkert ändå för oss människor?
Så det är alltså en fråga som är filosofisk, skulle jag vilja säga, för att man äter lite hela tiden, man får i sig hela tiden i vissa områden som Kallinge tror jag var, eller i alla fall många områden som är påverkade av den här kemikalien i grundvattnet och får i sig via maten, alltså hela tiden. Du kan ju inte liksom köpa vatten, ska du köpa det från något ställe. Ja, du får i det hela tiden, det är långtidsverkande, och om du får cancer eller om du får fosterskador på ditt barn eller så vidare, så kan du aldrig säga att det kommer från PFAS, eftersom det påverkar under flera år.
Ja, jag förstår.
Alltså det är forskningen säger, att det är därför vi måste fasa ut det. Danmark har varit en förebild. Menar jag, att någon sitter och försvarar ett gift som vi uppenbarligen får i oss. De har ju gjort på potatis och rotfrukter, så har man sett att det finns liksom halter kvar. Även om de är låga så får man i sig, det blir liksom en cocktail-effekt. Du får i det lite överallt.
Mm, mm. Om jag förstår saken rätt så kan de här kemikalierna på olika sätt underlätta för både för jordbruket också. Alltså inte bara industri och så, utan att det finns fördelar för jordbruket att använda det här på olika sätt.
Men hur mycket vet bönderna, hur mycket de utbildade? Nej. I kemikalier. Jag vet inte hur mycket en bonde får. Alltså, en bonde tänker att han ska göra en vinst, eller han eller hon. Och är det bara vinsten vi ska titta på eller liksom hylla? Eller ska vi säga att nu är festen slut? Alltså, vi måste tänka positivt. Är det viktigt att när vi äter maten att vi ska kunna veta att det här gör mig... det här gör mig mätt, men liksom, ska det vara så att vi också ska kanske skriva på alla förpackningar att ja, men det här innehåller även PFAS.
Ja, Elisabeth.
Det är ju en väldigt tråkig utveckling om vi inte gör som Danmark och går vidare. Det är det jag vill säga. Liksom, att ja. Nu får vi ta tag i problemet.
Jag förstår.
Och det är jag glad att det finns politiker som gör.
Ja.
Jag är väldigt glad. Det var därför jag ville ringa er och på något vis belysa det här.
Ja, jag tänker att det har framgått tydligt. Tack så mycket för att du ringde in, Elisabeth.
Tack.
Ha det gott. Hej, hej.
Jag fick komma fram.
Ja, hej, hej. Ja, vi fortsätter. Ring P1. Det går bra att ringa in fortfarande. 020 22 10 10. Och det är du som väljer ämne som du vill prata om. Nu säger jag välkommen Liselott Abel i Falkenberg. Hallå, Liselott.
Ja, hejsan, hej.
Hej.
Jag vill bara tacka för det förra inlägget, det var väldigt klokt och bra.
Ja.
Ja. Men jag ville lyfta det här med källsorteringen som kom upp igår.
Ja, precis.
Det var en man som ringde in och var lite osäker på om det här verkligen har någon betydelse för klimatet.
Ja, han efterlyste en professor i sopologi. Vet inte, är du denna professor?
Nej.
Nej,
jag är inte professor, men jag är rätt kunnig och insatt ändå.
Ja. Mm.
Och jag tänker att det känns egentligen finns tre goda skäl för att vi gör detta. Och det är ju framförallt att vi minskar faktiskt växthusgaserna. Och vi sparar jättemycket energi och vi, som du sa igår, vi minskar också behovet att utvinna nya råvaror.
Mm.
Vi behöver ju verkligen återbruka både plast och metall, därför vi har inga ändliga resurser i det.
Nej, just det. Precis.
Eller vi har, jag ska inte säga, inte ändliga, vi har inga, de är inte ändliga.
Nej, exakt.
De tar ju slut en vacker
dag. Det var som att jag förstod vad du sa fast det blev tokigt.
Ja, det var jag som trasslade till det lite.
Ja. Och vänta, du sa tre stycken. Det ena var att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Det andra var att vi återvinner då olika typer av förpackningar och så vidare. Hängde jag med på det tredje eller har du det kvar?
Ja, även energianvändning. Därför att det tar ju mindre energi att smälta ner och återvinna en aluminiumburk eller glas än att göra det från början med alla grundresurser, grundråvaror.
Mm.
Så det går mindre energi att återbruka och återvinna än att göra nytt.
Ja, jag tänker att mycket av det du säger låter logiskt och jag tror väl att de allra flesta försöker att källsortera, men samtidigt så finns det också en uppfattning om att det här kanske är onödigt bökigt och då uppstår de här frågorna också om huruvida det faktiskt är värt att göra. Har du några tankar om hur man skulle kunna förenkla det här på något sätt?
Jag tror verkligen att man är inne på en linje att förenkla genom att man gör de här nya sopkärlen med alla fraktioner där du faktiskt kan lägga allting hemma vid din uppfart i huset eller i din sopstation på lägenheten där du bor.
Mm.
Man har gjort det väldigt mycket enklare idag att du kan lämna det hemma. Du behöver inte åka till en återvinningsstation. Och det tänker jag förenkla. Men jag tror att det finns någon pedagogisk fråga i det här att när jag verkligen ser alla mina olika fraktioner och alla saker som jag faktiskt har köpt med mig hem så blir det liksom påtagligt att oj då, det här var ju rätt mycket att ta hand om.
Ja, just
det.
Ja, att man verkligen man märker tydligt alla dessa förpackningar som man behöver.
Absolut.
På något sätt återvinna då.
Ja, och så upplever man att det här blir lite jobbigt.
Ja, om jag får vara personlig så, jo, det tycker jag ibland faktiskt. Men jag förstår poängen med det också. Men ja, det kan vara lite jobbigt emellanåt. och fixa
man
med.
Behöver ju vara lite motiverad och se att det och det var det jag ville belysa när jag ringde in idag, att det är betydelsefullt att vi sorterar och att vi återvinner våra produkter som vi lämnar ifrån oss. Alltså det är jätteviktigt för klimatet. Mm. Så att det jag vill vara betydlig, bara vill intyga det, alltså att det fortsätter göra det, för det betyder.
Liselotte, du har varit tydlig i den här frågan, tycker jag. Vi kanske kan stanna där.
Tack.
Ja, tack ska du ha. Ja, vad fint. Tack för att du ringde.
Tack.
Ha det gott. Ja, hej, hej. Ja, men det var väl argument från det hållet då. Jag tror vi ska in på någonting helt annat nu. Eva Hellberg i Norrköping. Hej på dig, Eva.
Hej, hej.
Hej. Vad vill du prata om?
Jag vill prata om östrogenbehandling vid klimakteriet.
Ja, få höra.
Jo, 2002 kom det en stor studie från USA som kallades för VHI-studien. Och då blev alla jätterädda att man skulle få bröstcancer om man använde östrogen. Och det sjönk betydligt siffran, jag kan inte säga hur mycket. Men det minskade försäljningen av östrogen rejält.
Färre använder det efter den här rapporten alltså, av rädsla för bröstcancer.
Ja, några år senare så sa huvudförfattarna att ja, det här gäller ju bara de som hade besvär. De som har besvär ska ju självklart använda östrogen. Men det framgick inte i den första rapporten. Mm. Och nu står vi där, vi har knappt någon östrogen salva, östrogenplåster, östrogenspray. Och många kvinnor lider något alldeles otroligt.
Mm.
Och det här är väldigt tokigt. Vi kunde ha varit lite mer nyanserade i hur vi förklarade det här och la fram det,
ja,
tycker jag.
Vad är det här östrogenet hjälper till med? Jag har läst att det är brist på det på apoteken och så där i Sverige i alla fall. Men om vi börjar med, vad är det hjälper till med?
Jo, när äggstockarna slutar fungera så slutar också den egna östrogenproduktionen. Och det leder till vallningar och svettningar som kan vara olika svåra, men för väldigt många riktigt svåra. Mm. Ungefär 70% har riktigt svåra vallningar och svettningar. Och om man då har ett litet plåster eller en liten spray så blir man av med det där.
Mm.
Det måste kombineras med gulkroppshormon för att man inte ska få blödningar, och det finns flera små, alltså lågdoserade gulkroppshormon som man kan använda. Mm.
Du låter väldigt kunnig om det här, Eva. Vad har du för bakgrund?
Jag är gynekolog.
Ah, okej. Mm.
Och jag har aldrig slutat med östrogen. Jag har fortsatt med det ända sedan den första svettningen kom.
Ja. Ah.
Och jag har aldrig haft någon bröstcancer.
Nej. Men vilken förändring skulle du vilja se nu då så att kvinnor inte ska behöva ha de här problemen?
Jo, alltså vi måste ju ut och föreläsa igen för kvinnor, tala om vad som gäller. Hur pass mycket farligare det är att få bröstcancer och vilken sorts bröstcancer man får. Därför att om man får bröstcancer på grund av att man börjat med östrogen, då visar den sig väldigt snabbt. Visar den sig snabbt så kan man snabbt ta bort den och så blir det inget mer. Men om man har en långsamt växande bröstcancer så kan den utveckla sig och bli riktigt farlig. Okay. Så att det är inte alls dumt att få östrogen tidigt och ta bort cancern tidigt. Det är upptäckt att få en cancerdiagnos,
ja,
visst är det det.
Ja.
Men det är bättre att man får den så att man inte dör av den.
Ja, naturligtvis, men du menar att risken för att få det har, jag vet inte om jag ska säga överdrivits, men den bilden har varit i alla fall tidigare att det fanns en stor risk att få bröstcancer om man använde östrogen, och du menar att risken är mindre och att fler därför istället borde använda östrogen. Förstår jag dig rätt då?
Ja, det fanns en risk att den bröstcancer som låg på lur om man tog östrogen blommade upp snabbt och man märkte att den fanns.
Mm.
Medans, och då försvann den väldigt länge. Det var till och med riksdagskvinnor som sa att man ska inte ha östrogen, ta bort det.
Mm.
Och då har det blivit flera år, kanske 20 år, när det har minskat försäljningen, och då har ju företagen minskat att tillverka östrogen. Och nu står vi där med alla kvinnor med sina stora besvär som inte får hjälp. Och de svettas, det är framförallt nattetid, och det är ju jättejobbigt att förlora sömnen.
Just det. Ja, det till och med så får jag veta nu att på Ring P1s Facebook-sida så pågår det en diskussion om just det här. Det är väldigt många drabbade som skriver där och uttrycker sin frustration, och att det har varit nyheter tidigare om att det är någonstans 16 000 kvinnor som saknar det här läkemedlet. Så att du verkar peka på någonting som är ett stort problem. Helt enkelt.
Ja, det är ett jätteproblem.
Mm. Eva, jag tror att vi har pratat om det här tillräckligt, du och jag, just nu. Jag behöver släppa in fler. Känns det okej för dig?
Absolut.
Ja. Finemang, tack för att du ringde, Eva.
Tack så mycket.
Hej, hej. Ja, apropå det där med diskussion på Facebook-sidor, så Ring P1s Facebook-sida, där har vi andra ämnen också som pågår med levande debatt. En av dem handlar om EPA-traktorer, för det var ju Mats som ringde in igår och tyckte att de är alldeles för långsamma, de här A-traktorerna, och att de orsakar bilköer och bidrar till otålighet och farliga omkörningar. Så vi frågade er vad ni tycker om de här EPA-traktorerna. Ilse, hon skriver, det är ett mycket stort problem. De ska inte vara på vägar med hastighet på 70 eller över. De borde helt förbjudas på 2-1 vägar. De köerna de skapar i långa sträckor utan möjlighet för bland annat ambulanser att köra om, det är helt galet. Jag kan förstå att det kan underlätta för ungdomar på landet utan tillgänglig busstrafik och komma någon vart, men då får de väl köra på små bakvägar. Mattias, han skriver, jag tycker bilister bör visa mer hänsyn. Ja, det går sakta för att de inte går fortare. Ungdomarna behöver kunna känna frihet att kunna ta sig fram själva. Åk i god tid istället och kör om när det finns möjlighet. Det finns ingen anledning till att köra fort. Anders, han skriver, uppdatera reglerna så att de får gå 45 som mopedbilarna, så skulle det lösa många av problemen. Vill ni diskutera det där eller någonting annat, så finns det flera olika ämnen på Facebook-sidan som sagt. Nu vill jag fortsätta med samtal här i Ring P1. Jag säger hej, Anna Mendelsson i Söderhamn. Hallå Anna.
Hejsan.
Hej. Ja, vad vill du prata om?
Jo, jag tänkte ta upp det här ämnet som var ett ämne i P1 morgon. Mm. Om bärplockning.
Ja.
Och att i år är en väldigt tidig säsong för blåbär.
Ja.
Framförallt, någon av den som var uppe
just
i programmet. Jo, jag tänkte bara slå ett slag för det här och uppmuntra människor till att gå ut och plocka mer bär i skogar och marker. Som att det är just blåbär är ju ett riktigt superbär med nyttiga vitaminer och näringsämnen.
Och gott.
Gott, helt gratis också.
Ja.
Det är ju kanon, tycker jag. Och ja, vi plockar, jag och sambon och min, våran tvååring går ut och plockar mycket nu, och var ute i måndags, plockade blåbär, igår plockade vi hallon. Tycker det är en liksom gratis resurs som liksom en sol, man kan säga solenergi omvandlare som är helt, alltså solen lyser på bären som är helt gratis där, och så plockar man och så får man massa nyttiga näringsämnen i sig som man kan frysa in, och det räcker hela året och sådär.
Det är liksom
göra till sylt och så.
Det är liksom svårt att argumentera emot, det är inte min uppgift nödvändigtvis, men jag tänker, det är naturligtvis helt fantastiskt. Det finns gratis bär, du får motion, man får vistas ute i skogen, det vet vi alla att vi mår bra av att göra. Men om jag frågar dig så här, vad tror du det är som gör att så pass få ändå är ute i skogen och plockar bär?
Ja, men det är väl fortfarande säkert för billigt att köpa frysta bär som är importerade och så, antar jag, även om de säkert inte är lika nyttiga. Många näringsämnen har försvunnit och kanske om man odlar så långt borta där det ska gå snabbt och växa till sig, så tror jag inte de har blivit lika näringsrika. Men jag tror att folk tycker det är lite jobbigt, och det här som var uppe då i P1 morgon, att man får ont i ryggen och det är bökigt och stökigt, och många har säkert svårt att ta sig ut i skogen, det har man ju full förståelse för, men jag tycker ändå att det där stökigt och bökigt, om man bara tycker det är lite jobbigt och motigt, så kan jag tycka att det får man stå ut med lite grann. Det är klart, det kommer lite myggor, bromsar, och vi slappar med en tvååring som får sitta på en sten kanske någon någon halv timme och sen flyttar vi oss en liten bit och sådär. Så, men man behöver inte vara så bekväm av sig jämt.
Nej, ska vi vara ärliga, vi kanske är lite lata vi som inte är ute i skogen så mycket.
Ja, det är väl svaret på frågan. Men lite fin.
Ja. Men hur mycket plockar ni då? Fryser ni in så ni kan ha över vintern och sådär också?
Ja, men vi räknade faktiskt på det häromdagen. Förra året plockade vi 28 liter blåbär och en kanske hälften så mycket hallon eller något. Och det är bara vildvuxna hallon också. Och gör ju då sylt, men fryser in en stor del också. Det är fortfarande kvar från förra året. Så jag tror 20 liter skulle räcka för en familj som oss. Och då räcker det till flera pajer, många syltburkar för hela året. Vi äter ganska mycket sylt. Ja. Kanske inte jättenyttigt jämt med socker i, men ja. Kan man ha mycket müsli på morgonen och sånt där.
Ja. Nej, men det där tycker jag, vi får slå ett slag för det. Ut i skogen, plocka blåbär, hallon, lingon, hjortron, på med myggspray, långbyxor och långärmat. Man behöver kanske inte göra
det. Det var nog bara poängen att jag ville uppmuntra människor till att göra det.
Ja, nej, man kan ju undvika att göra det de dagar där det är 28 grader varmt och vindstilla kanske. Men det finns många andra dagar också.
Ja, precis.
Okej, Anna, tack för att du ringde och slog ett slag för bärplockandet.
Yes,
tack. Ha det gott.
Detsamma, hej.
Ja, vi har fått in mejl när det gäller det här med PFAS. Det är Matilda som skriver: PFAS i jordbruket används för att inte få bladmögel på potatis och jordgubbar. Varför får man bladmögel på dessa? Jo, för att de i konventionellt jordbruk står väldigt tätt. Men hur gör man i ekologisk odling då? Man sätter plantorna mer glest och lägger gångarna mellan raderna i bästa vindriktningen så att plantorna får växa så fritt som möjligt. Det går alltså att odla båda dessa utan PFAS. Så ät inte potatis och jordgubbar som inte är ekologiskt odlade, säger Matilda. Det där är nog en debatt som kommer att fortsätta, tänker jag. Så vill ni engagera er i det så hör av er helt enkelt. Nu säger jag hej och välkommen till Nancy Elfanek i Uppsala. Hallå Nancy.
Ja, hej.
Hej, vad vill du prata om?
Ja, jag ringer för att tacka vården och Sverige för allt de har gjort för att rädda mitt liv. Jag fick 2 cancerdiagnoser. Och jag blev akut opererad och sånt, hela processen. Så jag vill tacka Sverige för att jag vill tacka varje läkare, sjuksköterska, akademiska sjukhuset, samariter, bröstkirurgi, för allt de har gjort för att rädda mitt liv faktiskt.
Vad fantastiskt.
Ja.
Hur mår du idag?
Jag är på kanske sista biten i processen med strålbehandlingar och sånt. Så det går jättebra faktiskt. Ja.
Ja, och den här, vi hör ju ofta så här klagomål på sjukvården. I alla fall jag får höra det ofta. Men du verkar ge en helt annan bild. Går det att säga någonting mer om vad du tycker har varit så bra då?
Ja, liksom snabbhet för att upptäcka liksom cancer, liksom behandlingar, hela processen. Det var jättesnabbt, effektivt liksom.
Och bemötandet, låter det som att du har blivit väldigt fint behandlad?
Ja, jag gjorde min egen lista. Så jag skrev varje persons namn som hjälpte mig liksom, i vården, i min egen lista faktiskt.
Ah, du menar att de är änglar som har hjälpt dig på så fint?
Ja.
Vad härligt.
Ja.
Det är ju fint att få höra.
Och för att de har hjälpt mig, jag tänkte jag måste ge tillbaka på något sätt till det här landet.
Ja.
Så jag sökte polisförberedande utbildning.
Okej.
Som jag kan liksom medverka och bidra till samhället på något sätt och ge tillbaka lite.
Okej. Ja. Hur kom det så att du blev intresserad av just den utbildningen då?
Ja, för att jag kände att jag kan göra någonting bra i samhället och hjälpa ungdomar. För att jag jobbar egentligen som elevassistent på gymnasiet.
Ja.
Så jag har stor erfarenhet och vägleda ungdomar. och inte hamna i kriminalitet och sånt. Så ja. Det blir vettigt i livet.
Ja.
Ja.
Vad fint att höra dina ord om den svenska sjukvården. Jag tror säkert alla som jobbar behöver få höra det. Och de som du har träffat också mår jättegott av att höra att du lyfter fram det här.
Ja, precis.
Du, Nancy, tack så hemskt mycket för att du ringde.
Tack själv. Ja. Tack så mycket.
Ha det bra.
Tack, hej.
Hej, hej.
Hej.
Jag ska säga det där om PFAS. På Ring P1s Facebook-sida så pågår det då en diskussion om just det, om du vill gå in och engagera dig i den frågan. Men nu säger jag hej och välkommen till Helene Müller i Huddinge. Hallå Helene.
Hallå, hallå.
Hej, hej. Vad vill du prata om?
Jo, det här fantastiska principen vi har att vi är lika inför lagen.
Ja.
Och då tycker jag att man kan titta lite grann på den här nya vandellagen som har trätt i kraft för några dagar sedan.
Precis, ja. Den handlar om att man ska kunna bli utvisad även om man inte har begått brott, men om man på olika sätt inte lever upp till kraven på god vandel, vilket är ett litet omstritt begrepp, men ungefär, vad ska vi kalla det för? Hedervärt leverne, kanske?
Mm. Och då så jag har lite olika infallsvinklar på problemet.
Ja.
För man kan titta på våra beslutande organ i det här landet. Så är de i så fall väldigt fina lotsar in i det svenska samhället.
Ja.
Därför att vi har flera gånger ifrån så här, tredje världsmakten haft ögonen, eller fått upp ögonen för fusket inom de olika partierna, inom ministerrådgruppen och så.
Mm.
De görs en rättslig prövning i och för sig, men lika säkert som amen i kyrkan så läggs alla sådana utredningar ner. Så att invandrarna tar ju faktiskt bara efter vad våra högsta beslutande organ, hur deras medlemmar fungerar.
Ja, men det vi vet i alla fall att man brukar titta på riksdagsledamöter och företrädare för partierna ute i kommunerna, och där finns det såklart de som har begått brott. Ja, det stämmer ju.
Ja, men det är bidragsfusk. Hur var det nu med den här dubbla bosättningen?
Ja, det har också framkommit.
Ministern som fick springa genom en kohage, krypa eller hoppa över staketet.
Ja, det stämmer.
Det
stämmer. Uppdrag granskning hade det för ett antal år sedan när de granskade det.
Ja, precis. Mm. Ja, vad hände med det? Ingenting.
Det vet jag tyvärr inte vad som händer. Men du, vad är du tänker så här kopplat till just den här vandelslagstiftningen? Du menar att vi har politiker som gäller... Som själva inte lever hedervärt, så att säga. Är det det som du menar?
Mm. Ja. För om alla skulle vara lika inför lagen, då skulle de åtminstone bli av med sina politiska uppdrag. Oavsett hur högt upp i pyramiden av beslutsfattare de finns, eller var de befinner sig på stegen. Det är för att de ska föregå med gott exempel.
Mm. Hur tänker du, skulle vi ha någon lagstiftning formad kring det? Eller menar, jag tänker så här att vi
men
har
ju
då...
Vandel.
Jo, precis. Men då tänker du att vi skulle ha då en lagstiftning som gäller svenska medborgare och politiska företrädare, att de ska bli av med sina uppdrag om de inte har god vandel?
Ja, men det är bara att tillämpa själva meningen med vandellagen. Mm. Om du inte lever upp till den så kallade vandeln som vi anser vara då en norm i det här landet, då ska du inte ha något högt ämbete där du kan bestämma nya lagar för resten av befolkningen som du själv inte är beredd att följa.
Ja, det är en tanke, men som du var inne på också så... Lyfts det ju då ofta fram, om politiker inte har god vandel, så lyfter fram av oss journalister, och så är det ju upp till oss väljare då att vi kan avsätta dem, så att säga. Räcker inte det?
Nej, det gör det inte.
Nej, okej.
Okay. Därför att folket, det har vi då möjlighet vart fjärde år.
Mm.
Om du tänker på valmöjligheten.
Ja.
Men jag menar, jag tror inte att du blir anklagad för bristande vandel som invandrare, och så får de olika instanserna för att verkställa utvisningen. Vänta i 4 år för att se om du bättrar dig.
Det kan det nog ligga någonting i. Du, Helene, du kanske hört musiken. Programmet
ja,
är tyvärr
musiken.
Slut. Ja, tack så hemskt mycket för att du ringde. Ja, ha det gott. Hej, hej Helene. Ja, det var Ring P1 idag.